Uppskattar du min podd? Stöd då vårt arbete med insamlingsstiftelsen Kvinnor och hälsa genom att följa länken nedan och sätt in ett bidrag. Och det är upp till dig vad du vill ge oss. Pengarna kommer att gå till medicinsk forskning på det som är kvinnors hälsa. Och varje år delar vi ut stipendier i Kvinnor och hälsas namn som har 90-konto.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Idag har jag bjudit in Alexandra Sassi som programvärd och Alexandra är ju ambassadör för 2,6 miljoner klubben och tillsammans med mig så kommer vi att möta ingen mindre än Maria Wells. Hon är en artist, sångerska, författare, mamma, ja, en livskonstnär helt enkelt. Så var med och lyssna du också, det blir underbara samtal och mycket värme och glädje och skratt. Du lyssnar på Alexandras Nära ditt hjärta. Välkomna till Dubbelt upp med Alexandra. 1,6 med Wells. Och här sitter jag med dig, Alexandra Sassi.
Hejsan!
Så underbart roligt att du och jag får äntligen sitta så här tillsammans och riktigt rå om våra gäster. För det är det som är meningen.
Vi ska ju prata högt och lågt om livet, det svåra och det lätta och det roliga.
Ja, och så tänkte vi ju att nu äntligen så ska vi få en möjlighet att ta en riktig titt på och lyssna till Maria Wells. Vem är Maria Wells egentligen? Det har jag undrat länge.
Ja, det har jag också undrat i typ 56 år. Jag har inte riktigt löst gåtan än, måste jag säga.
Där kom det. Men vet du vad? Det är ju så att Wells, det är ju ett namn som klingar bekant, eller hur?
Ja, jag borde ju tänkt på att tagit med mig Robban så det blir dubbelwells med dubbel Alexandra.
Ja,
ja men det får
vi
göra
nästa gång.
Mm.
Det tycker jag. Absolut. Ja, det gör vi nästa gång. Omtag.
Precis.
Men jag minns en gång för länge sedan så träffade jag en ung, ja du är fortfarande jättevacker och ung men ändå ännu yngre och vackrare tjej som heter Maria Sköld.
Ja.
Och då var du alltså professionellt i en grupp som heter AVEC.
Just det, det måste varit på Gotland eller hur?
Mm. Och det Sassi, det har ju vi gemensamt.
Ja, och Gumballe. Som det, jag det. Förstod det hela själva. Det är en golfklubb som ligger där ute med restaurang och allting. Och det var där du var då, jag förstod.
Ja, jag var nog med och åkte runt. För jag tror Robban spelade golf den gången. Men vi var väl också och sjöng. Och
ja,
så.
Alltså det var, eller hur? Vi skulle ha en invigning och en golftävling av Gumballe Golf. Och då hade jag ju hört någonstans och läst att Robert spelade golf. Han var ny, tror jag, golfare då.
Ja,
och ja, och Barbro Lillbrandt var också med som golfare. Prinsessa Birgitta var med som golfare. Men i alla fall skulle det vara underhållning. Och då så skulle det vara AVEC.
Just
och då
det.
Kommer du.
Då kom med jag med min sånggrupp, precis. Ja, det var första gången vi träffades.
Och hur länge sedan var det här? Och kan vi få någon årtal?
Oj, oj, oj. 91.
Var det 91?
Mm, 91.
Ja. Spelade du golf?
Ja, nu gör jag det. Då gjorde jag inte det och jag har väl, det fick jag väl veta med hullå att jag inte gjorde det. Det var inte just den gången men vi var ute en gång och det var precis när jag tänkte att jag kanske ska börja. Och Robban var nybörjare och han höll på att sänka sig. Jag kommer ihåg det här typ var kanske... 16:e hål eller någonting sånt där.
Och för de som
sänka handikapp.
Ja, för de som inte
ja, ja, förlåt, sänka handikappet. Ja, det är klart. Man har handikapp och så kan man ju gå ner och bli bättre.
Annars låter du väldigt destruktiv.
Ja, det gjorde jag. Jag ska inte sänka honom. Han skulle sänka sig själv i handikapp. Och hamnar i bunkern. Och jag tyckte liksom så synd om honom. För jag visste att han var ju på väg att få mer poäng. Så han skulle då kunna gå ner i handikapp. Så jag säger liksom, hur ska jag få honom att inte tycka att det här är jobbigt? Så jag säger, du ligger fint i bunkern, älskling. Vilket då betydde att bunkern var ganska pratt och jag tänkte att han kommer ju jättelätt att slå sig upp därifrån. Jag kan säga att han tog det inte riktigt på det sättet. Sen har jag ju förstått när jag började spela golf att det kanske inte var det bästa att säga till en golfare.
Nej.
Det blev lite fel.
Men musiken, tillbaka till den, för det var ju ändå så det som på riktigt då förde mig, för jag är ingen golfare, måste jag tyvärr med erkänna, fast jag tog rött kort jag med och jag spelade några gånger, men så blir det inget mer. Jag bara jobbade och då kan man alltid säga sig att man har inte tid.
Jag brukar säga också, testat. Jag har inte heller spelat.
Du spelar inte golf?
Nej, jag gjorde ett jätteförsiktigt försök för ett par år sedan, men sen så kom jag fram till att jag la inte tillräckligt mycket tid på det och då, nej jag har inte, det här är någonting som jag har kvar, brukar jag säga.
Gud vad roligt.
Ja, någon vacker dag så ska jag lära mig spela golf.
Men det positiva, det är ju att det förde oss lite närmare tillsammans den där gången. Och ja, framförallt så var det ju musiken och sången med Avec. Och berätta, alltså jag är osäker, den grupperingen Avec.
Den grupperingen bestod av Lili Öst, Pernilla Cowan och Lena Nilsson som jag sjöng med då. Och det, vi var mycket på den tiden nere i Falkenberg och spelade revy med Stefan och Christer på någonting som heter Skåpbubblor. Så det var till den konstellationen som vi egentligen startade en gång i tiden. Eller det började rättare sagt med att vi tog lite företagsjobb och sjöng till kaffet. Så då var det en annan väninna som kom på artistnamnet Avec, såklart.
Ja,
så
man har till kaffet
och inte Avec. Ja.
Men,
att inte säga kaffeflickor, men det får man ju knappt säga nu.
Nej, det kan man skoja mycket om. Ja.
Det kan man skoja mycket om. Men du är ju inte från Stockholm. Utan du är...
Nej, jag kommer från Värmland.
Ja, man hörde den lilla gulle. Ja.
En kopp kaffe. Jag fick vinden också. På tal om
flickorna. Ja, precis. Och när kom du till Stockholm då?
Jag kom till Stockholm, ja, herre Jesus, när jag började ju musiken i Säffle, för där har vi ju Säffleteatern, Säffleoperan fortfarande. Så när jag var liten så var liksom, det var det alla ungdomar gjorde. Man hängde på Säffleteatern och Säffleoperan och var med i kören och fick små roller. Då var jag alltid barn med och sånt där uppsättet. Det är ju en stor verksamhet nu också. Så där... Ja, det började den biten. Men sen åkte jag utomlands och jobbade för Vingresor och Sunwing.
Du också?
Ja, det är väldigt många inom artistbranschen som har börjat som reseledare.
Ja.
Och någonstans kanske blir lite riktigt stärkta innanför.
Även i hälsobranschen.
Ja, precis.
Nej, men det var ju den bästa skolan man kunde få. Och på den tiden var det under showledning av Mia Adolfsson.
Ja, just det.
Ja, så det var fantastiska år att få göra det här. Men sen... När jag kom hem, jag träffade Robban nere på, han var nere och gjorde en show med Enator på den tiden. Med Stockholm All Stars. Mm. Så när jag kom hem sen så började jag jobba med honom. Med hans trio då, som kör.
Det var ingen romans då?
Inte då, nej. Men det blev under tiden.
Och ni var unga då, ja.
Ja, vi var unga.
Hur unga?
Jag var 21 tror jag och han var 25.
Ja. Visste du att du var artist då? Jag menar, någonstans, ja. när vet man att man är från och liksom...
Jag tror, alltså när jag var typ, jag kommer ihåg när jag var 7, jag hittade såna gamla dagböcker. Det står, vad vill du bli när du blir stor? Och då stod det simhopperska eller sångerska.
Amen.
Så det var ändra Ulrika Knape eller så skulle jag sjunga. Och vi hade för låg trampolin i Säffle. Det var bara 3 meter så att, nej, då blev det sångerska. Och jag kan ju säga i dagsläget är jag ju jättetacksam för jag hade ju inte kunnat simhoppa vid den här åldern.
Nej, det är sant.
Så det var ett bra val tror jag.
Sången kan du ha med dig hela livet.
Ja.
Men du är ju en sån här fantastisk person som har så många olika strängar på din lyra. Det är ju, ja, jag vet att ni två har planer nu. Berätta, Sassi, vad är det?
Och vi har typ bara träffats 2 gånger och vi har jättemycket planer redan.
Ja, men det går fort och det är det som är så roligt tycker jag med den här typen av sammanhang när vi kvinnor kommer tillsammans, även män för den delen, att det händer så mycket, det blir så mycket ringa på vattnet. Du frågade ju mig efter vi pratade lite löst. Jag vet inte varför du frågade mig egentligen. Du bara kom på att hon skriver nog eller vad.
Ja, men jag tror att jag hade sett det någon gång på... eller jag tänkte så här, du måste ju bara skriva. Du har väl gjort kokböcker och sånt där, och då måste man ju skriva.
Så vad det här handlar om, att du har ju skrivit många böcker. Du har ju skrivit först mammafällan.
Jag har skrivit två stycken om mammalivet. Och mammalivet. Ur min egen synvinkel ska jag tillägga, så att inte någon tror att jag är expert på mammalivet. Nej. Men som jag
uppfattar. Du är inte som Anna Wahlgren då, som gav råd hur man skulle göra.
Nej, det tror jag inte att jag klarar av att göra. Okay. Däremot så har skrivit ganska så här humoristiskt, med mycket självironi, men också med en hel del allvar om saker som man är med om under vägen.
Och berätta, det kan man väl få fråga om. Ni råkade ut som föräldrar, du och Robert, för att ni fick en för tidigt född son.
Vår andra son kom 10 veckor för tidigt. Och det var ju en chock i sig. För det var ju ingenting som man tror ska hända, och man har ingen aning om hur det varken känns eller går till. Så det har jag faktiskt tagit upp och tagit med i en av böckerna, hur själva den delen gick till. Och sen vad som hände med mig efter det. För jag hamnade i... Man hamnar ju i ett läge där det enda som gäller är att barnet ska överleva. Nu hade vi tur med vår son så att han fick komma hem efter en månad. Mm-hmm. Men de flesta får ju ligga väldigt, väldigt länge när de kommer så tidigt. Jag hade börjat få verka en halv vecka innan, när vi var i Halmstad och spela. Mm. Så jag hade legat inne där i 3 dagar och fått kortisonsprutor, så hans lungor hade utvecklat sig lite grann. Mm. Och det var nog jättetur. Mm. Och han var lite större än vad han skulle vara för sin ålder då, så att han var ganska...
Och han kommer vecka 30.
Han kommer vecka 30. Ja. Men sen efter det, ett år senare, då vi visste att allt har gått bra, han mår väl. Ja, vi behövde inte oroa oss längre för att något skulle liksom gå fel, kändes det som. Då började min kropp att säga ifrån.
Så kom din chock och din trauma.
Då kom alltihopa. Och det var, jag trodde jag hade hjärtinfarkt. Jag fick precis sådana känslor. Magen, du vet, jag fick ont i magen, i underlivet. Jag tänkte, men gud, nu har jag fått något allvarligt fel. Allt bara hände. Jag kunde gå på gatan och hela världen började snurra, så jag fick nästan lägga mig ner. Alltså det var jättemycket sånt som hände.
Och jag åkte ju... hjälp då?
Nej, jag åkte in och ut lite överallt och alla bara, nej, det är inget fel på dig. På ett ställe vet jag att jag var när jag trodde jag hade hjärtinfarkt. Då hör jag hur sköterskan säger till mig, eller hon säger till läkaren så att jag ska höra. Och det var ju meningen att jag skulle ta in. Jag har en utarbetad tvåbarnsmamma här som tror att hon har hjärtinfarkt, men hon är bara helt slut. Men det gick ju inte in, för att jag var ju helt blockerad.
Du hörde ju nog.
Jag hörde det, men jag tänkte, men det stämmer inte, för jag är inte utarbetad, jag är mammaledig. Det är inget fel på mig, jag gör ingenting speciellt just nu.
Men är inte det här väldigt typiskt för oss människor, när vi har varit med om ett trauma, som i det här fallet så var det väldigt traumatiskt, det gick ju bra, men när man är mitt uppe i det, då är man ju liksom i fight, man är stark, man löser det. Och sen när allting har gått vägen så andas man ut, och då kommer, och jag tror att det gäller oavsett vad vi råkar ut för i livet, om det är en skilsmässa, om det är en förlust av en närstående, av en vän, om det är en sjukdom som man kanske precis klarar sig undan för sorg. Jag tror att det första året så går man ju bara på den här, nu ska vi klara av det här, endorfinerna, hormonerna, och sen så när den har gått och livet måste fortsätta framåt,
då kommer det.
Så jag tror att vi ska vara lite uppmärksamma.
Ja, och vad som var viktigt här, till slut så träffade jag han som skulle bli vår husläkare och även en god vän till familjen. Och jag satt och pratade av mig säkert en timme och berättade allt som hade hänt och förklarade att jag inte alls sjuk. Och då säger han, jag vill att du går hem och tittar på en film, säger han. Mm. Och när du har förstått filmen så ringer du mig. Bara, är han inte klok, tänkte jag. Gick hem och laddade ner en film, eller på den tiden var det väl video. Förstod ingenting.
Han gav ingen film, utan det var bara vilken film som helst.
Jag tog en feel good, lite romantisk komedi eller någonting sånt där som jag tycker om. Jag förstod ingenting. Fjärde gången jag såg filmen, tror jag det var, då förstod jag. Så då ringer jag och säger, du, nu har jag sett filmen. Men jag vet precis vad den handlar. Bra, säger han, då ringer du mig igen när du har gråtit. Och jag bara, va? Men jag har ju inget att gråta för. Allt har ju gått bra. Ring mig när du har gråtit, säger han. Så gick det väl typ en vecka till. Eller, alltså, jag tänkte inte så mycket på det där. Sen helt plötsligt en kväll. Så bara kom allting. Mm. Och så ringde jag nästa morgon och så sa han, bra, nu kan du komma hit så ska vi prata om hur vi lägger upp din återhämtning.
Oj, så fint.
Ja, det var fantastiskt var det. Mm.
För då först, läkare.
Ja, då först så var mitt medvetande med.
Mm.
Och sen tog jag också kontakt då med min man startade ju då en stiftelse med Hugo Lagercrantz för tidigt födda barn och Ann Edner. Och Ann Edner var kvinnan som förlöste mig. Så jag pratade mycket med henne sen efter det här. Och hon sa, berättade också att min kropp hade ju hamnat i sån här, inte förlossningspsykos, men i och med att det blev ett akut kejsarsnitt på det sättet det blev med Teddy, så var min kropp i dödskamp.
Mm.
Oj.
För tydligen så skär man av såna här nerver och grejer och sånt där som gör att kroppen gör sig beredd på att dö.
Mm.
Rent fysiskt. Oj. Och det visste ju inte jag. Mm. Så det var ju det som höll på också och hände hela tiden när jag kände det här. Att den trodde ju att den skulle dö fast den inte skulle det. Så det här är ju jätteviktiga saker att ta upp.
Mycket viktigt. Mm. Och nu ska jag bara slänga in det här aktuella apropå mödravård och apropå barnafödande och så. Att det var ju en artikel igår i Svenskan, ett upprop från en mängd gynekologer som då efterlyste och sa att nu måste vi satsa mer på mödravården, nu måste vi se till att det blir bättre, allt som har att göra med mödravården. Mm. För det saknas resurser och det saknas tillräckligt antal personer som kan ta hand om. Det är därför vi läser om att man får skador, förlossningsskador. Och jag menar, barnmorskor har 3-4, de springer mellan och ska förlösa samtidigt och så vidare. Så menar, det här är ett område verkligen för 1,6.
Ja, absolut.
Apropå en fråga som vi kommer in på nu som är så viktig.
Mm. Och även neonatalvården där.
Ja.
Lilla Stjärna heter den här stiftelsen. Ja, det är ett gulligt namn.
Jättefint.
Men det är jätteviktigt som du säger.
Ja, men Solskens historien här, det är väl att du fick i alla fall till sist god hjälp.
Mycket god hjälp.
Det är ju strålande. Ja. Och idag, jag menar numera, så mår du bra.
Ja. Herrejösses, bara jag egentligen fick veta och fick förstå, så gjorde det ju ingenting att det snurrade lite i huvudet ibland eller man kände sig konstig. För det lärde man sig ju att ta bort då.
Okay. Man lär sig inte vara rädd för att det var någon verkligen farlig fysisk sjukdom, utan det här är någonting. Min kropp behöver vila, min kropp behöver återhämta sig och jag behöver veta vem jag är.
Och förståelse för vad som händer framförallt.
Och du är ju också duktig med kroppen när det gäller, du är också utbildad massör.
Mm.
Så jag kan tänka mig att du även ser vikten här att förutom psyket ska avslappnas så ska även själva musklerna och rörligheten finnas.
Det hänger ju ihop allting. När man får ju inte bara spänningar i inombords, utan det sätter sig ju i muskler och allting sånt där, och det är jätteviktigt.
Ja, det visar ju ditt trauma.
Ja,
du fick de här fysiska reaktionerna, men egentligen så var det ditt psyke som var helt...
Som spökade med mig.
Mm.
Tänk, så alltså viktigt det holistiska helhetssynen på allt i våra liv ju. Jag menar att allt hänger ihop. Det är det som tyvärr ofta glöms bort.
Ja, det glömmer vi väl dagligen.
Ja.
Alltså, det gör man ju själv också.
Ja, det gör jag med, så gammal jag är, men ändå. Men så bra att man då kommer fram till att men det här beror på, och det här hänger ihop med att, och så vidare. Som du säger, Alexandra, att det är klart att psyket, kroppen, muskler, själ, allting sånt, att det hänger ihop. Men nu har jag något som jag har undrat över. Tillbaka till då det här med Avec. Som sen blev Vocalets.
Ja. Eller egentligen var det väl inte Avec som blev Vocalets. Utan vi kom i den här fasen allihop att alla skulle skaffa barn.
Ja.
Och då blev liksom Avec egentligen inte upplöst. Men alla fick barn så vi kunde liksom inte sjunga så mycket. Och sen när barnafödandet var över så startade vi en ny grupp i samband med... Att Robban då, min man, började med Rhapsody in Rock. Och då behövdes det en huskör dit. Det var 2002.
Mm.
Och då startade vi upp Vocalets.
Mm. Men det här är ju intressant, eller hur? Tänk att arbeta. Jag menar, när man är gift, lever ihop. Och så arbetar man ihop också.
Ja, det är jättetrevligt, annars skulle vi aldrig ses.
Jag tror att det för vissa par passar det jättebra att alltid arbeta ihop. Och för vissa par så har man kanske från början inte gjort det, och då ser man ingen vana i att göra det, och då kanske det är svårare att lägga till det. Men har man gjort det från första början, upplever jag, så brukar det fungera. Ja, men jag tänker så här, hur fungerar det med barnen? Alltså, vad många säkert inte vet är ju att Maria, du har ju turnerat verkligen över hela världen. Och då har ju, och eftersom du har en man som också turnerar över hela världen, så vad gjorde ni av barnen då? Hur fick ni ihop det?
Nej, men när de var små så var de ju faktiskt med. För att vi ville ju inte lämna dem hemma och åka ifrån dem. Det gick ju inte, så att ofta så hade vi ju någon barnflicka som var med bara under tiden som vi stod på scenen. Och det berodde ju på om det var sent eller inte. Kunde de ju vara bakom eller så var de på hotellet. Men på många Rhapsody-turnéer vi hade så hade vi ett helt kollo med oss. För alla var ju barn och det var ju på sommaren. Så då hade vi faktiskt några anställda som hade alla barnen.
Nej,
ja, så det var som en liten miniklubb där bakom, och det var ju det roligaste ungarna visste, att få träffa sina sommarkompisar. Mm. Det var jättekul, var det.
Underbart.
Men sen när de blev större så blev det ju förstås på ett annat sätt.
Då fick ni pyssla ihop det.
Ja.
Men berätta någonstans, säg något här otippat ställe som du har rest i och spelat. Alltså ungefär helt galet.
Ett otippat? Typ så här.
Längst bort i franska Polynesien. Nej, men
vad svårt med ett otippat ställe.
Ja, har du tippat då.
Nej, men det har ju varit väldigt roligt just det här med alla de här episoderna. Vi har ju fått varit i Kina och vi har varit...
I Kina, det blir man lite nyfiken på, tycker jag i alla fall, som inte har turnerat i Kina.
Ja.
Endast gjort ett nedslag där på 3 dagar, tror jag det var. Det såg man ju inte så mycket, men hur var det? Alltså, dels som artist, och upplevde du eller ni någon kontakt med människor?
Ja, de är ju otroligt vänliga, och det som var spännande där var att när repetitionerna var så förstod man inte riktigt vad som skulle hända. Och sen helt plötsligt när det är sändning, då är allt ljus, det är så professionellt. De jobbar på ett annat sätt, plus att applåderna där är ju jättekorta.
Det är det.
Och sen är de klara.
Okay.
Spännande. Det är inte sådär, men det betyder inte att det inte är bra, utan de är extremt korta. Mm. Så.
Är det kanske av respekt också att man inte ska ta artistens tid?
Ja, jag vet inte. Ja, det är väl bara en annan kultur.
Ja.
Så.
Ja.
Men ett annat ställe som var spännande att vara på, det var ju när vi var i Kodak Theater i Los Angeles. Då tänkte man så mycket, tänk alla som har suttit här, alla världs, så då sprang vi runt och satt oss på varenda stol, för tänkte, någonstans har väl Kevin Costner suttit.
Just det, Kevin Costner var ute
här, jag vet inte, Brad Pitt han också. Vi har fått se väldigt många spännande ställen i världen, det har vi fått gjort.
Ja, det kan jag tänka. Ja. Har det alltid fungerat?
Ja, alltså, du menar rent tekniskt?
Ja, jag tänkte tekniskt, relationsmässigt. Kan jag tänka mig att det är lite slitsamt?
Ja, alltså, man ser ju till att det fungerar.
Mm. Man är ett team.
Liksom. Jag vet en gång, för det här var innan jag var i Kina med Roman, så var vi och skulle inviga första SAS-hotellet med just AVEC. Och då var vi där tillsammans med en pianist, och var ett stort event, flera hundra, och ett piano, och vi kommer ner och ska göra soundcheck, som det heter. Och då är det en man där som har gjort det i ordning åt oss, mikrofoner och grejer, och det tjöt och det skrek och det var ingen ordning, och han vred fram och tillbaka och fick inte ordning på något, och så ska pianisten prova. Då har han satt mikrofonen vid tangenterna. Och det kan ju nästan vem som helst räkna ut. Du behöver inte ens vara musiker, förstå att det kommer ingen ljud ur tangenterna, utan det kommer i pianot där strängarna är. Så vi säger, men mikrofonen måste sitta där. Och han bara, nej, nej, nej. Det är här man spelar. Där ska den vara. Så det slutar med att vi, och det var säkert väldigt oartigt eftersom vi var kvinnor och sa till en man där, på den tiden var det väl så i alla fall. Så vi sa till han till slut, don't touch anything. sätt dig där, så fick vi ta hand om det allihopa, men vi löste det ju.
Så det var, det är ändå fascinerande att man är tvungen så här på den tiden, att vi kvinnor har så långt kvar i att få jämställdhet och få ta vår plats när man är ett yrke eller på scen och så vidare. Men samtidigt så vet jag, det har ju varit corona. Och det har ju varit, jag misstänker, ganska lugnt för dig och Robert.
Ja, familjen fick det gemensamt, vilket vi var ju glada för då kunde alla vara hemma samtidigt.
Du menar att ni fick inte bara lugnt, utan ni fick corona? Ni fick,
jag tänkte lugnt arbetsmässigt.
Alltså, vi har inte jobbat på ett år, vilket är fruktansvärt. Hela vår bransch ligger ju ner. Vi fick jobba under 3 veckor i somras för 50 personer.
Jag måste inflika. Vi hade möjlighet att vara med på en underbar konsert för...
Du var ju där då när vi fick jobba.
På Oscarsteatern, i Guldfoyen. Och det var ju så sagolikt att mitt i denna torka, kulturtorka, som verkligen de flesta av oss törstar ju efter kultur, att få uppleva någonting på riktigt, så att säga live, musik, teater eller vad, film eller någonting som går att titta på, vad som helst, live, träffa människor, och så kommer en inbjudan, så kan man gå och få lyssna till Maria och Robert Wells och musiker på Oscarsteatern, och det var ju verkligen det var ju sagolikt, det var helt sagolikt.
Ja, det var faktiskt jättefint,
och man behöver inte säga det, att ni var så bra och du var så himla bra. Fantastiskt bra. Jo, verkligen. Vi alla tyckte, kände ju bara detta. Ja, det var en sån stämning. För alla var ju så uthungrade.
Ja, precis. Och jag kan tänka er, ni som artister också bara längtade för oss.
Ja, och grejen, det blir så konstigt för oss. För jag menar, restriktioner, och med all respekt för sjukvård och alla som har förlorat nära och kära, så blir det lite skevt när... Man får vara 500 på andra ställen, man får vara hur många som helst i gallerier, och i vår bransch stängs det ner även om du kan sitta extremt säkert. Som att det skulle bli farligare om man sjunger. Eller spelar, eller för den delen spelar fotboll. Jag menar,
det är ju tydligen, förlåt mig när du säger sjunger. Jo, men det är ju tydligen så, apropå körsång också ju, har vi ju läst. Att när vi pratar och när vi sjunger, eftersom det är luftburet, att det då sprider sig väldigt.
Men jag tänker, det finns stora salonger som man skulle kunna sitta hur långt ifrån varandra som helst, med tanke på om folk går in i gallerier eller i
Ica
eller var man än går.
Ja, det håller med.
Man slutar ju inte prata för att man går i en affär heller.
Så nej.
För oss blir det väldigt skift i det läget. Och det är väldigt konstigt att det inte... Det är lika överallt.
Ja, jag håller med. Man har sett,
och sen så när man får såna här kommentarer som vi fick när man har uttryckt sitt missnöje, ska jag väl inte säga, men
förundran.
Ja, förundran, och också vi kan heller inte planera någonting. Det hade nästan varit enklare om de sagt att nu får ni inte göra det här på ett år, för då hade man kunnat tagit ett annat jobb, vilket vi inte kan, för det flyttas fram 3 månader och man lever i total ovisshet. Okej, kan vi få arbeta och tjäna pengar om 3 månader igen eller inte? Hur ska vi göra? Och även alla runt omkring, de som, det är ljudfirmor, det är de som sköter...
Det är många som är berörda.
Ja, och man tror bara, för jag fick någon sån här kommentar, du ska inte klaga, vadå sjunga, kan du ju göra sen. Men man glömmer ju bort att vi försörjer oss på det här, det är vårt jobb. Vi ska också betala hyror och mat och barn, så att det blir jättekonstigt.
Jag vet inte vad du tycker, Alexander, men jag tycker också att det är väldigt skevt hur det här har slagit.
Jag tror att det är svårt, och jag försöker faktiskt inte tycka för mycket, för att situationen är en sån svår situation.
Ja, och
vi är ju ovana att befinna oss i det här.
Visst är det svårt, det är klart det måste vara jättetufft att vara politiker och fatta beslut. Men jag menar bara just det Maria pekar på. Att om man tittar på den kommersiella handeln som har pågått på det sätt det har pågått. Och så tittar man då på kultur som vi nu talar om.
Ja.
Evenemang som då har strypts åt totalt. Så undrar man ju. Men så förstår man ju i viss mån. Vissa teater.
Det är klart. Och man förstår, festivaler och sånt där. Det är inte det jag pratar om. Utan jag tänker på om du har en stor teater som egentligen tar 1000 personer. visst skulle man kunna ha in 200 med jättesäkert avstånd. Eller en utomhuspark till exempel. Folk ligger ju på badstränderna med stora...
Precis.
Så. Ja. Så vi skulle, och det finns så många kunniga i vår bransch som skulle kunna lägga upp en
och
säker...
Vet, förlåt, vad jag har tyckt är så märkligt är att man då tittar på de som till exempel spelar, jag tar fotboll, matcherna. När man då ser hur fotbollsspelarna fortsätter ju att hoppa upp på varandra och krama om varandra efteråt så här och liksom i matchen, även om det inte är några åhörare på läktarna.
Men de är säkert testade
men,
innan.
Nej, men alltså där har ju smittan också spridits. Det är ju så. Ja,
fast jag tror på riktigt, jag tror att vi befinner oss i sån konstig situation att jag tror att man ska vara lite försiktig med att
alltså, det ska inte vara fördömande.
Uttala sig för mycket för att
nej, men det enda alla önskar är ju att det här ska gå över.
För hur det än är, precis som du säger, så är det här dödligt allvar för väldigt många människor som råkar illa ut. Och man önskar ju bara att det här ska gå över. Men som, om man ska slå an en liten trevlig del av det här, så har ju du lyckats ändå ge ut en skiva.
Den trevliga delen också med det här med att vi var 50 personer ska gå tillbaka till, var att det öppnade ju upp möjligheter för många nya arrangörer som inte hade gjort såna här grejer förut. Mm. Och det hoppas jag kan hålla i sig även när allting en dag är tillbaka som det var. För det är ju tillfälle för många mer jobb och det är tillfälle för fler otroligt vackra ställen att se i Sverige. Så, och det vore ju kul om folk också stannade kvar lite grann i Sverige. För det har man ju tänkt sig. Alla åker utomlands helt plötsligt. Mm. Men nu höll sig ju folk verkligen hemma och fick lov att se hur vackert det faktiskt kan vara här. Och att det finns många, många små guldkorn som vi inte tar tillvara på.
Ja, det gör det verkligen.
Ja. Och den här skivan
som du sa. Ja, det måste ju apropå det att ni reste väldigt mycket så hade ny material, vad jag förstår, från Nashville.
Ja, vi hade ju varit där och spelat in med musiken och så vidare. Och de kompletteringar som skulle göras, det kunde ju göras via nätet förstås då, som man gör. Vi spelade in här och de spelade in där. Men som tur var hade vi ju den här grunden gjord när vi var där. Så att det har ju gått jättebra att göra det också.
Vi ska ju nämna också, vad skivan heter Crazy.
Skivan heter Crazy.
Och det är ju Nashville-legendar som är med på den.
Ja, det är ju inte bara en. Det är alla, nu kan inte jag namnen för jag är extremt dålig på namn. Men musikerna som vi hade med oss, de har ju spelat med alla. Dolly Parton, Keith Urban, alltså you name them all. Mm. Och han som jag sjunger duett med, Billy Dean, han är ju en välkänd countryartist där borta. Han har massa med Grammys och sådana där saker. Han sjunger fantastiskt.
Nu slår vi ju ett extra slag för detta. Crazy med Maria Wells.
Crazy ska ni absolut ska ni lyssna på.
Och den finns på Spotify.
Den finns på Spotify. Det får vi inte missa.
Nej.
Men,
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Då undrar man här nu. Nu har du målat upp en bild av en kvinna som har
musiken.
Herregud,
jag pratar mycket om mig
och
själv.
Sång. Ja, men det är
därför
du är
Jag vill ju höra vad ni har gjort också.
Ja, men det tar vi i nästa program. Det tar vi i nästa program. Nej, men nu är det ditt program idag. Musiken skulle jag säga. Och sen så har du det här med ditt skrivande.
Ja.
Och sen har du det här då givetvis rollen som kvinna och som mamma och medveten kvinna. Och du tar upp en del frågor har vi förstått i dina böcker, eller hur? Ja, som är viktiga för att vara mamma och mor och så. Också relationer, inte sant?
Ja.
Och när vi ändå pratar böcker, ursäkta,
vi ska avbryta varandra.
Ja, så sen, vi sa ju aldrig vad jag skulle göra i den här.
Nej, det glömde vi bara.
Du har ju gett ut förutom de här två egna böckerna. böckerna som handlar om mamma, så har du ju även tillsammans med flera andra då, kvinnor gett ut 4 böcker.
Ja, innan. Jag tror faktiskt nästan vi är inne på 6:e novellsamlingen nu.
Ja, okej. Okay. Ja. Som är då massa olika då författare, vänner och så vidare kliver in och så skriver en novell
på ett tema. Man får alltid samma tema, så boken har samma tema rakt igenom, men så blir historierna blir ju väldigt olika och det är ju härligt.
Ja, 12 minuter i Paris.
12 minuter i Paris började det med och det började egentligen, det, får jag berätta historien?
Ja, det är klart jag berättar den.
När jag då skulle ge ut min första bok, innan det så hade jag och en väninna sagt vi måste gå en skrivarkurs. Så vi anmäler oss ungefär 2 månader innan vi ska åka till den här lilla bergsbyn uppe någonstans i Grekland och sitta och skriva, så får vi ett mejl att kursen är inställd, för det var bara vi två som hade anmält oss. Och vi säger, nej, men det går inte, vi måste ha en kurs. Så vi drog ihop en egen kurs, tvingade typ 10 kompisar, ni måste åka på skrivarkurser. Och fick tag i en jättebra skrivcoach och åkte iväg. När vi kom hem lite senare då skulle vi ha återträff. 2 dygn skulle vi ses hos en kompis. Och det blir ju så mycket prat. Så det slutade med att vi skrev i exakt 12 minuter. Och så sa vi, vi fick ju inte mycket ut av den här helgen när vi skrev i 12 minuter. Ja, men det får boken heta, 12 minuter. Och en av tjejerna hade kommit från Paris, så då blev det 12 minuter i Paris. Det var så det började.
Och alla skrev sin lilla historia på hur de hade upplevt eller kände eller hade tankar. Eller
ja, vi gjorde faktiskt så att vi bestämde vad det skulle handla om. Okay. Och då var det ett litet café. Alla skulle komma in på det här kaféet under exakt samma 12 minuter. Så vi får se vad de här olika karaktärerna upplever under 12 minuter. Och så har vi gett ut de här på Ordberoende förlag. Men nu är det ju Fredagsmys som är årets titel.
Där
kom du in.
Ja, och jag sliter mitt hår och försöker få upp mitt alster. Och jag går tillbaka och suddar och går in och försöker. Och har väl kommit en bit på väg, men inte helt färdig än, tycker jag inte. Och skriva. Man lämnar för sig en baby. Alltså man kan skriva för sig själv på kammaren och ingen får se det. Det tror jag de flesta klarar av. Men sen lämna ifrån sig det här till att någon annan ska bedöma när man inte är författare.
Nej, det är
läskigt som attan.
Det är lite läskigt.
Det är väldigt läskigt. Men det är också spännande ju. Och lockande tycker jag. Och roligt. Ja. Samma sak. Jag
och ingen måste vika med sig för en utmaning.
Nej, det är det. Utmaningar tycker vi om. Ja. Eller hur?
Ja. Vi fick ju en utmaning också av vår förläggare då. Vi har precis tillsammans med Kristin Burevall och Pia Andersson släppt en feelgood-roman som handlar om 3 kvinnor 50 plus. För vår förläggare då tyckte att det skrivs för lite feelgood-romaner om lite äldre kvinnor som vill ha passionen kvar. Så det skulle vara mycket passion med i den här boken. Och det var också en utmaning att skriva om passion och sexscener och sådana saker som man inte har skrivit någon gång förut, och inte lägga egna värderingar i saker och ting heller, utan man måste ändå uttrycka sig så det blir spännande läsning. Det var jättesvårt.
Men det blir bra.
Ja, vi är nöjda.
Mm. Och när kommer den då?
Nej, den har kommit. Ja, så den finns också på Storytel. Och du har gjort det. Det var heta scener.
Var det
hett? Ja, det var hett.
Nej, men den finns att lyssna på Storytel och Bookit.
Men du, Maria, då när ni gifte er, var det så sent som, vad sa du,
2010 var det.
Men kärnom, då har ni varit ihop länge.
Väldigt länge.
Och 2 barn.
Ja, bara en sån sak.
Varför gifte ni då?
Nej, men det får du fråga Robban när han kommer hit. För det var han som fria äntligen. Nej, men vi kände väl att det var dags. Och jag trodde inte det skulle kännas så och gifta sig. Vi har ändå varit tillsammans så länge. Men det var knepigt att byta efternamn. För jag tyckte att jag ljög. Och från början hade jag tänkt att jag skulle heta Sköld Wells. Men då kom ju våra barn och sa, varför ska du ha kvar Sköld när vi heter ju Wells? Just. Och då kände jag gifte mig ju ändå med barns far. Så det kändes så här, nej, men jag byter. Mm. Så jag tyckte nog att jag ljög de första 5-6 åren när jag ringde och sa, hej det är Maria. Åh, Elsa!
Det var jättesvårt. Det måste vara jättesvårt. Det kan, eftersom du har levt med ditt egna namn så länge och så byta.
Ja.
Var det romantiskt när Frida?
Ja, det var jättebra.
Var det liksom all in?
Ja, det var på stranden i solnedgången.
Han gick ner på ner.
Jag vet inte, vi satt nog ner allihopa på en filt, tror jag.
Barnen var med.
Mm. Tyckte det var jättekul. Det var jättekul.
Mm.
Men alltså att hålla ihop ett äktenskap och en relation, ska jag säga, det är inte ett äktenskap så länge.
Mm.
Det är väl ändå väldigt ovanligt. Eller?
Ja, men alltså jag tror i vårt fall, vi pratade ju om det innan om att jobba i samma bransch, så har det nog varit en stor fördel, för jag menar, både han och jag har varit vana hela vårt liv och var borta på helger, och då tror jag att det kanske inte har varit riktigt lika lyckat om man hade varit tillsammans med någon som jobbar måndag till fredag 9-5 och sen så ska jag åka iväg, eller han.
Det kan jag känna igen mig, för jag var ju gift i 26 år och jag tycker nog de här sista 5-8 åren som mitt ex då började jobba med sitt och jobbade mer vanliga dagar. Och jag fortsatte att jobba och resa och var borta mycket. Och mycket kvällar och helger. Jag tycker nog att vi kom ifrån varandra. Vi var som par inte vana vid att leva så.
Nej, det är klart, då sågs ni aldrig.
Nej, inte när vi såg så var jag trött. Och när att det kunde vara knöligt. Så jag köper det här med att man förstår varandras... Jag tror att jag känner igen mig i din situation, det är att man bromsar och gasar väldigt mycket.
Ja.
När man helt plötsligt så är man mitt uppe i ett projekt, ja, men då ger man ju 150%.
Ja.
Och sen så är man inte i projektet och då håller man tillbaka väldigt
mycket. Ja, och jag menar, det är väl likadant i din bransch som i min. Det är ju mycket... Det är mycket passion med i det man gör. Man brinner ju för det.
Ja. Hallå, och i min.
Ja, vi måste ju ha med dig också.
Ja. Ja. Nej, men alltså, jag menar...
För du ja, även när det var Alexandra, berätta nattklubb, om din bransch.
Nej, men alltså nattklubbstiden, det var ju en svår tid apropå att då inte klara av en relation med någon som inte var i samma bransch, som inte hade de tiderna. Det gick ju bara inte.
Jag försökte, det är väl nästan preskriberat, för din bransch är väl ändå nu det du gör just nu?
Alltså, jo, sen blev det den här branschen.
Ja, 2,6 är ju en sån otroligt viktig del.
Visst. Och då handlar det ju om det som är så positivt. Och det vill jag verkligen betona och säga, det att det är positivt att prata och tänka bättre livskvalitet och hälsa och allt som påverkar vår hälsa så att vi mår så bra som möjligt. Apropå kultur, apropå god mat, apropå relationer och sånt.
Och det är som ni gör med allt det medicinska som ni faktiskt gör.
Och sen att gå in på forskning och att få in genusperspektiv, alltså kvinnligt manligt perspektiv, så att det blir rättvisande. Det är viktigt.
Ja.
Men jag menar, då är det också viktigt att ha någon att dela det med som förstår och tycker att det här är viktigt.
Mm.
Annars går det inte. Så jag menar, det ska vara en passionerad relation som, där det är harmoni så att man förstår varandras frågor, kan man säga.
Och också tror jag det som du säger, det är jätteviktigt att man tillåter sig att ha sin egen person, så man inte lägger band på sig för den andra och tänker, nej, men jag får nog backa lite för att det ska bli bra. För det blir aldrig bra. Man kan inte backa på sin egen person. Man kan alltid kompromissa. Men... Och ta ett steg tillbaka med saker man brinner för, det tror jag är farligt.
Mm, det tror jag också. Framförallt så finns det, när man lever i en tvåsamhet, så är man ger och tar.
Absolut.
Och det är lika viktigt att ta som att ge.
Precis.
I den.
Det är sant, verkligen.
Men om man tittar på...
Hörrni, förlåt, jag tror att vi börjar få lite... Vi måste nog runda av nu.
Va? Vi är som precis i början.
Men nu, när vi nu är inne på passion och avväga eller att stämma av och att inte backa, som du sa, Maria. Tycker de orden, tyckte inte du, Alexandra?
Mm.
De var ju väldigt fina slutord på något sätt.
Ja, vi ska inte backa. Vi ska bara titta framåt nu och hoppas att allt...
Jo, vi har ju en sak på oss, förlåt, som vi ville sluta med.
Ja,
det är du.
Nej, men det passar väldigt bra när vi säger inte backa. Alltså, då tittar vi framåt. Alltså, hur ser, vi pratade lite grann om att kulturbranschen har ju det väldigt tufft, har haft det väldigt tufft. Man vet ju inte hur framtiden ser ut. Men om du skulle säga om en framtid, kanske för dig personligen eller för branschen, nu blir det väldigt stort här, men vad är Maria på väg?
Marias önskan skulle jag vilja säga är ju att det här vaccinet blir så bra som du kan för så många som möjligt. Så att även om vi kanske, man hör ju saker hela tiden, man vet ju till slut inte vad man ska tro och tycka och tänka och hur det kommer att bli. Men man hoppas ju att det går så bra så att folk inte behöver bli så sjuka så att de går bort utav det eller får allvarliga men, att sjukvården går på knäna. Att vi kanske kan hantera det som en vanlig förkylning till slut eller en vanlig influensa. För då kan ju världen få kanske komma tillbaka lite grann.
Och var är du på väg då?
Jag är på väg till
Nashville igen.
Jag absolut ska åka till Nashville igen. Och hoppas vi hade ju nöjet som jag sa när vi var där. Vi fick faktiskt vara med och uppträda på den stora Grand Ole Opry-scenen som är det största man kan stå på inom countrymusik. Så det är ju en dröm att få komma tillbaka dit såklart och få kunna resa igen och träffa sina musikerkollegor. Och alla bara längtar ju efter att få förmedla glädjen i musiken och få förmedla liksom faktiskt den helande kraft som musiken har.
Visst.
Och om jag ska titta på mitt skrivande så har jag ju också då, där längtar jag lite efter och håller på att utbilda mig till lektör.
Mm-hmm.
Jag tycker det är väldigt spännande med texter.
Vad gör en lektör?
En lektör ser till att din text blir mycket bättre.
Aha.
Som till exempel då när Alexandra har skrivit färdig sin roman som jag vet att hon håller på med, då kan hon skicka texten till mig.
Det kommer jag behöva hjälpa med.
Så läser jag den och så hittar jag då om det finns några logiska luckor, om det finns karaktärer som...
Du kan få öva på mig redan nu, jag kan bara tänka till dig. För jag älskar, när jag läser en roman, så det första nästan jag börjar gå längst bak och så läser jag tack till.
Ja, tack till.
Ja, för jag tycker det är så, jag tycker det, jag blir så varm hjärtat när de tackar sin förläggare, de tackar sin familj, de tackar sin någonting.
Och jag behöver tacka Maria för det du gör i vår kulturvecka hemma som 1,6
har. Ja, det har varit fantastiskt.
En underbar kurs, en veckokurs som heter just kulturvecka hemma. Och där får man bland annat lära sig, dels får man lära sig att skriva. Då är det Lina Fors. Och sen så får man lära sig, berätta du som är
med. Man får lära sig dansa med Malin Watson.
Just det.
Man får lära sig att agera och drama tillsammans med Paula Ternfors.
Ternström,
förlåt. Ja. Det var Fors där, Lina Fors som kom in i huvudet. Och så har jag hand om lite...
Sångcoachning.
Mm.
Och det är inte så lite heller. Jag kan väl säga att det kom mejl och jag vet inte om jag skickade det vidare, men annars ska jag göra det sen. Där det var en kvinna som hade gått den här kursen precis. Alltså många har gjort det. Mm. Många. Och vi kommer att ge den här igen och igen och igen. För den är så uppskattad nu, framförallt i dessa tider när man längtar efter att göra någonting hemma med kultur. I alla fall så skrev hon att sjunga med Maria, det var ju fantastiskt.
Vad härligt.
Man får dels sjunga lite med sig själv tydligen, med dig, och så var och med datorn.
Och med datorn.
Och hon beskrev det här så underbart, så jag tänkte,
om vi ska avsluta då med den här noten vi var inne på, med den här framtiden. Kan vi inte se det här? Om vi tittar på det positiva med det här året av stiltje vi har haft, så kommer vi ha i framtiden ha väldigt många människor som har skapat en plattform, som har skapat en lust, som har skapat en vilja framåt. Och vi kanske kommer se sån härlig kulturell utveckling som vi kanske har behövt. Vi kanske liksom har fått den här tiden av kontemplation och lust.
Just det.
Absolut, och jag tror också att det är väldigt många som har hittat andra egenskaper hos sig själv. Som man kanske inte visste att man hade. Nya intressen, man har stannat. Jag tyckte i början av den här coronatiden att det var som när jag var liten. Allt blev mycket lugnare. Man kunde gå iväg utan att titta på klockan hela tiden. Det stannade upp lite grann och det har nog varit nyttigt.
Vi fick tid, precis det du sa Alexandra, det här med tid för kontemplation. Att stanna upp, som Maria säger, och ta tid för oss själva och våra närmaste och också bejaka kanske våra egna, som du säger, man upptäcker nya sidor hos sig själv.
Se vad som är viktigt egentligen.
Och med det, kära väninnor, så tror jag att, eller hur Alexandra?
Ja, vi hade kunnat prata hur mycket som helst. Och jag tycker nog att det kan vi ju också fortsätta göra. Och jag tycker alla är där ute som
lyssnar. Stackars er som inte kommer få höra när vi fortsätter att prata.
Ja, nej, alla ni där ute som lyssnar på oss ska väl liksom verkligen ta till det här att fortsätta att kommunicera. Fortsätta att prata med era vänner och plocka upp ämnen högt och lågt.
Ja.
Och med det sagt så vill vi väl liksom slå ett slag för 1,6 miljonersklubben.
Det vill vi.
Att
det vill
gå vi. Gärna in och se vad som händer i kalendern. För det är massa olika evenemang som händer.
Och sprid.
Sprid. Och framförallt också läs den senaste researchen som plockas in. Och som 1,6 är med och finansierar.
Och våra program som man då kanske kan undra vad är det för program. Förutom vår podd här så finns det på YouTube-kanalen som heter 1,6 miljonersklubben. Mm. Där kan man gå in och titta och lyssna på författarträffar. Man kan lyssna på intressanta forskare eller spännande intervjuer och diskussioner om allt som påverkar vår hälsa. Så gör det.
Och här tycker jag också, Alexandra, att jag vill jättegärna tacka dig för att du har börjat med det här med 1,6, startat upp allting, för det betyder jättemycket. Och att vi får vara med och vara ambassadörer och dra ett pyttelitet strå till den här stacken. Ja, men det är jätteviktigt. För visst kan man vara med på mycket, mångt och mycket, men man ska välja med hjärtat i det här, tycker jag. För man kan inte engagera sig överallt, även om man skulle vilja. Och det här är en sån stor del som du gör, som har startat det här och fått med så många människor. Ja, men det
bygger ju på just det här nätverkandet kvinnor emellan.
Ja.
Det betyder inte att inte männen är välkomna. Ja.
Nej, det är många män som har börjat att vara med.
Din man till exempel, och min man och kanske många andra män. Som
jag får skaffa mig en blivande man.
Ja, det får du göra.
Men vi behöver ju män i verksamheten
ja, visst,
också.
Ja, visst. Vill vi förändra världen, måste ju mannen vara med på tåget. Ja. Och det vill vi. Men bli medlem och var med. Och det kommer poddar igen med Alexandra och Alexandra, eller hur?
Dubbelt upp Alexandra. Det här var första gången, men det var definitivt inte sista.
Nej, det var det inte. Tack för idag då.
Ja, men tack
och,
själv.
Och ta hand om er alla.
Och tack snälla Maria för att
du kom själv.
Ja,
tack
vi ser fram emot fler av dina alster, både i skrivandet, i musiken och i livet.
Tack snälla.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.
Tack för idag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du har lyssnat på Alexandras Nära ditt hjärta.